Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Då förstår ni att det är fredag. Hurra, helg igen. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar om träning och hälsa och det har vi gjort i 8 långa år. Och jag är fortfarande på Cypern, Lovisa. Och du är hemma i Stockholm där det har snöat.
Ja, men jag bara... Först så trodde jag att du skulle säga någonting helt annat. Snöat. Ja, det var helt knasigt. Ja. Alltså, jag jobbade i gymmet. Och så tyckte jag att det var lite så kallt på morgonen när jag gick dit. Jag brukar gå dit vid 5:30, kanske 6:15. Och dessutom hade jag nog haft en kund utomhus 6:00. Så tyckte jag så här, men det är lite krispigt. Och sen så fokuserade jag på jobbet i gymmet. Går och sätter mig i soffan i en paus. Tittar ut och bara, what the...
Alltså, fan alltså.
Och Sixten, stackaren, han skulle paddla på kvällen. Det var typ 3 grader. Det hade då snöat 2 eller 3 gånger den dagen. Så typ 10 minuter innan han skulle åka till träningen. Han bara... Alltså mamma, jag är inte sugen på att paddla ikväll.
Nej, fy, det förstår jag. Och jag köper det.
Alltså jag hade inte kört. Så jag gjorde ett snabbt överläggande och bara, men du, kan du inte häng med mig till gymmet, för då skulle jag jobba på kvällen. Häng med mig till gymmet och så kör du samma pass som du skulle ha gjort på paddlingen fast på löpbandet. Han 0 sekunders betänketid. Så han körde 8 gånger 1000 meter på löpband istället för att paddla 8 gånger 1000 meter. Alltså det var snack om att vara flexibel. Och jag bara kände så här, jag vill inte bränna ut min unge.
Nej, nej, men det tror jag är bra. Alltså, det är klart att man ibland ska ha såna där pass som är lite... kämpiga för skallen och ta sig till och igenom. Men... samtidigt så behöver man faktiskt inte tvinga fram det. Det kommer att komma ändå.
Ja, det kommer det. Men hur är träningsläget på Cypern då, Jessica Almenäs?
Jo, men det tar sig. Nu har jag hunnit vara på gymmet hela 3 gånger. Ja, visst är det. Och jag har sprungit ett pass ute och jag har kört på det här gymmet på hotellet där allt är trasigt och lite hipsan hoppsan. En gång, och jag har kört träning på mitt rum en gång, så att jag har absolut hållit igång. Det har jag gjort, men jag blev glad faktiskt när jag var på gymmet igår. Det är riktigt, riktigt varmt här faktiskt. Det är över 30 grader på dagarna. De senaste dagarna har det varit det. Så att det är sinnessjukt varmt. Och vi var klara kanske på jobbet vid 4, så vi var på gymmet vid 4:45, något sånt. 4:45, 5. Och det var så varmt. Det var så otroligt varmt på det där gymmet. Alltså de har ju typ ingen aircondition. Men de har fönstren öppna och så har de små fläktar. Men man svettas ju som en gris. Alltså det rinner floder.
Du behöver inte gå på någon hit-hit-pass.
Nej. Jag kör ju hit och hit-styrketräning på det där gymmet. För att det är så jäkla varmt. Och så för första gången så hade ju inte vi med oss några handdukar. Och så gick jag runt på gymmet och bara, gud, alla är så duktiga. Alla handdukar och torkar av och bla bla bla. Ja, jag förstår det. För när vi gick därifrån så sa gymägaren till oss så här, nästa gång tar ni med handdukar. Jag bara, ja, absolut. Vi tar med oss handdukar för att svetten rann. Och det var så äckligt. Vet, man skämdes när man gick ifrån sin plats. Det fanns inget papper att torka med heller. Så att det var ju riktigt pinigt. Jag försökte liksom torka med mina shorts lite grann så. Men sen hade vi med oss handdukar. Så att, igår sprang jag intervaller först på löpbandet och sen körde jag lite styrketräning, lite rehab för axeln och lite blandade övningar. Lite mage, lite ben, lite triceps. ja, det var lite av varje. Men då tog Evelina som sminkade mig en bild på mig när jag stod och körde en övning för min axel. Och så kollade jag på bilden och jag blev så glad. För då såg jag Lovisa att jag har fått tillbaka lite muskler.
Åh, det är den bästa känslan.
Nej, men det var så skönt. För att du vet, jag har varit lite ledsen faktiskt sen jag kom hem från min jorden runtresa. För att jag hade tappat så mycket vikt och tappat så mycket, mycket muskler. Och huden hade inte hängt med, för det gick lite för fort. Och den är inte så spänstig när man är i min ålder längre. Den drar liksom inte ihop sig på en sekund. Så det var verkligen som att det hängde massa skinn. Och då kände jag mig som att jag var en pensionär på 70 år, du vet, som man ser på golfbanan när man är ute och golfar i Spanien typ, så ser man en jättebrun pensionär som kommer med mega mycket skrynkligt skinn som bara liksom hänger på kroppen. Och det tyckte jag var lite tidigt när man var 47 att mitt skinn skulle se ut så. Så att jag har varit lite ledsen över det. Men då träffade jag en kompis till mig som jobbar med hudvård, och då sa hon till mig så här: men jag tror, eftersom du var sjuk, att du har haft ganska mycket vätskebrist. Och att det är liksom vätska som saknas under huden. Det finns ingen vätska som binder ihop huden och det andra, om man säger. Utan huden ligger bara ovanpå ben och senor och allt vad det är. Och också att jag har tappat lite kollagen i och med det. Så att det finns liksom inget, fanns inget kollagen under huden. Det är ju det som fyller ut liksom. Som man kan säga att det är som hudens egen stoppning som man har i en kudde eller täcke.
Och det är väl det som kollagentillskott strävar efter, att det ska ge bättre hudkvalitet.
Ja, exakt.
Det ska bli lite mer spongy.
Ja, men att det ska bli lite mer stuns. Att det ska liksom, ja, men jag tror att det, man kan beskriva det som att det fyller verkligen ut huden. Så att den sitter spänt och inte... Alltså, du kan ju med fillers säkert få samma effekt ungefär som med kollagen. När kollagenet börjar försvinna när man blir gammal så kan man ju liksom trycka in filler som fyller ut huden när den börjar hänga. Jag har inte gjort det själv, så jag kan inte svara på om det funkar på samma sätt. Men i alla fall så kändes ju min hud som... Jag beskrev ju till dig att jag kände mig som en kyckling. Du vet, som en sån här kyckling som ligger i affären. En sån här färdiggrillad kyckling där huden är lite skrynklig och sitter lite löst. Skinnet på kycklingen. Så kändes mitt skinn. Och det var ingen bra känsla. Och då såg jag den där bilden och så började jag tänka på det. Nej, men vet du vad? Nu har jag fått tillbaka spänsten. Nu har jag fått tillbaka lite utfyllnad under huden. Och fått tillbaka lite muskler. Och inte bara att jag känner mig lite starkare. Men jag såg också på kroppen att nu ser man att det är muskler. Det är inte liksom bara magert som det var när jag kom hem. Och då blev jag jätteglad. Det kändes kanon. Så jag har verkligen svävat på målen idag. Så även om jag har tränat mycket mindre än vad jag hade tänkt göra här på Cypern, så känns det som att jag känner mig ändå ganska tränad. Just för att jag har lyckats bygga på lite ändå. Fast jag har tränat så lite. Sjukt, va?
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det är ju klassiskt. Många tror fortfarande att man kan punktträna bort fett. Många tror också att man kan punktträna så att huden ska dra ihop sig. Men det bästa sättet om man har hud, det klassiska, det är ju det här. Nu håller jag upp min överarm, min arm här i luften, och så tar jag andra handen. Och så, så här, slår jag lite grann på det där som hänger under överarmen. Jag och barn älskar att knåda där. Alltså, jag ska inte säga vilket av mina barn, men det var ett barn i min familj som träffade en kvinna som är kanske 15 år äldre än jag. Nästan 20 år äldre än jag. Och han så här klämde och kände på henne. Och så sa han så här: åh gud, jag tycker om dig. Du har exakt samma armar som min mormor.
Nej. Åh, det var trygghet.
Och det var, ja, det var sån trygghet. Men det är ju många kvinnor som inte tycker om att det hänger där. Och det man gör då, det är att man tränar den muskeln som är innanför huden, så att den blir större och fyller ut huden. Exakt samma sak med magen. Alltså, lös hud på magen. It is what it is. Är man nyförlöst, då kommer det säkert dra ihop sig. Snabb viktnedgång kanske kommer dra ihop sig också. Men just det här att, okej, men det, nu är det, det kanske är platt, men det är väldigt mycket mjuk hud. Ja, men träna magmusklerna så att man liksom ökar volymen. Och då kommer det liksom spänna ut huden lite mer. Men det är många som blandar ihop det där. Så att om man man kan punktträna en muskel. Och en muskel som tränas, om man samtidigt äter bra mat och mycket protein, ja, men då kommer muskeln växa och då fyller det ut. Men sen kan man ju som dig också, jag tror kanske att du har ätit lite mer och lite bättre nu på Cypern än vad du gjorde när du var på resande fot hela tiden. Så att du kanske också äter upp dig lite mer nu, fyller på, ja, depåerna.
Jo, men absolut. Jag har ätit mycket bättre och jag har mycket bättre aptit än vad jag hade efter att jag hade varit sjuk. Så höll ju det i sig ganska länge att jag inte, först inte vågade äta och sen inte ville äta, för att jag var liksom inte hungrig längre. Jag hade ingen aptit längre. Men nu har jag god aptit och äter ungefär som vanligt och det känns jättebra. Så att säkerligen har jag ätit upp mig också lite grann. Men alltså, jag tror på riktigt att det allra mesta är huden hängde inte riktigt med och nu så har den anpassat sig lite och jag har sett till att dricka mycket vatten och kört med lite vätskeersättning och sådär, så att jag har fått tillbaka lite vätska i kroppen. Jag tror jag hade liksom ett konstant underskott på vätska som jag aldrig lyckades komma ikapp med, för att jag såg också på min hud att den var liksom lite gråtrött. Den var inte spänstig och jag har aldrig haft hela mitt liv. Jag hade svarta ringar under ögonen. Alltså jag såg...
Välkommen till oss andra!
Jag har aldrig haft det. Jag såg hålögd ut. Jag såg mig i spegeln och bara, herregud alltså. Jag ser ju ut som 7 sorger och 8 bedrövelser. Det här är inte kul. Och det har också fyllts ut. Det är som att det har kommit liksom kollagen i ansiktet och under ögonen också. Och fukt har jag fått liksom. Fyllt på kroppen med fukt. Och huden har hunnit i kapp. Så den har liksom dragit ihop sig nu. Och känns mycket bättre. Så att jag känner mig faktiskt vid gott mod. Och det går otippat bra att springa. Jag springer ju intervaller varje gång jag kommer iväg till gymmet i alla fall. Och har varit ute och sprungit här en morgon också. Det känns ganska bra att springa. Så jag tror inte att det är inget större fel på kondisen heller. Och det säger ju mig en annan grej också. Att även om man har några riktigt risiga månader träningsmässigt. För att man dras med sjukdom. Eller man reser. Eller man har dåligt med tid. Eller ja, vad det nu kan vara. Eller man har sovit dåligt. Och det kan vara det ena eller det fjärde. Så om man är en tränande person som har träning som en del i sin vardag och haft det i många år, så går det ganska fort att komma tillbaka till någon slags okej nivå. Fast man har varit så här, gud, jag har tappat varenda muskel på kroppen, så kändes det verkligen för mig. Så tog det inte så lång tid och så många träningspass och ändå känna att nu har jag faktiskt lite muskler igen.
Gud, vad intressant att du pratar om det, för att i morse så hade jag en PT-klient och hon sa så här: ja, men alltså, nej, nu måste jag börja träna igen. Jag bara, men vadå träna igen? Och så räknade jag så här upp de senaste veckorna. De har tränat 1 eller 2 pass i veckan i 3 veckor. Ja, men alltså, jag menar, nu måste jag börja träna igen på riktigt. Och då var det så att hon vill köra sina 4 pass i veckan, kanske 5 pass med löpning. Och jag var så här, jo, fast 1 till 2 pass i veckan, det är vad vanliga människor tränar jämt. Ja, ja, men det är ju status quo. Det är liksom, det är knappt så att man bibehåller. Och det har hon ju en poäng i. Men det var så roligt så här att hon bara, jag måste börja träna igen. Och det var så att, att hon tyckte att en till två gånger i veckan var för lite. Men det är lite samma sak där, hur det sitter i hjärnan. Och, men sen också att man kommer man igång och ökar på, så plötsligt så känner man sig, ah, det var ju inte så farligt den där dippen eller det där uppehållet.
Nej, men precis, för man får ju panik ibland när man är sjuk länge och man blir aldrig frisk och så börjar man för tidigt och så blir man sjuk igen och så känns det som att gud, det går inte, jag kommer aldrig ikapp och nu har jag inte tränat på, det kan kännas ibland som att man inte har tränat på 3 månader. Men jag tror att man, det är klart att man blir ju inte bättre då när man kommer igång igen, men det går ganska fort att komma upp till någon slags okej nivå. Det är inte så att man direkt kommer upp till den nivå man var på när man innan den där dåliga perioden. Men en hyfsad nivå där man ändå känner att ja, det kommer att gå fortare tillbaka upp än, vad ska man säga, än ner, höll jag på att säga nu. Men det blir det ju inte heller.
Nej,
jo,
men det går.
Nej, men vänta, så här. Jo, det tar längre tid att totalt förfalla än det tar att ta sig tillbaka till en okej nivå. Det var, ja, det jag skulle,
absolut,
säga.
Absolut. Jag tror varför det där är så jobbigt då, att man glömmer bort det, för det gör ju de flesta människor, om man inte har sjukt bra självförtroende såklart och alltid liksom tänker att det löser sig. Men jag tror att det är för att man inte är medveten om att man är på nedåtgående kurva förrän man får värsta uppvaknandet. Och att då har man inte sett liksom längre bak i tiden. Hur ska jag förklara? Alltså att man som människor som gör värsta hårdsatsningen i träning. Mm. Det här, och så kommer man till en sjukt hög nivå. Och så tänker man så här, yes, nu är jag klarat det, nu är jag i mål. Och sen sakta men säkert så minskar man ner på träningen. Man är mindre medveten om hur man äter. Man börjar slarva med kosten, man börjar hoppa över träningspass. Men man ser inte att man blir, nu säger jag så här, fingerklämmor i luften, i sämre form för att det går så långsamt.
Mm.
Och sen så plötsligt så är det ett par jeans som man inte får upp över höfterna. Och då bara, panik!
Ja.
Och så kör man hårdsatsningen igen och då går det jättefort uppåt. Och då kan det ju ha varit liksom kanske 6 månader bakåt. Men att det räcker med 6 veckor framåt, så är det är liksom ordningen återställd.
Ja, exakt. Och det är ju lite av en tröst. För då känner man ändå att träningen är inte så mycket färskvara som man ibland tror. Utan den träning som man har gjort genom alla år, den har man ändå på något slags sparkonto. Faktiskt.
Ja, inte vad det... intressant.
Ja, jag tyckte att det var intressant. Och det här knyter lite grann an till en artikel som jag har läst. Var då, tänker ni? Jo, men i Svenska Dagbladet, givetvis. Där har jag då läst en artikel som jag tyckte var väldigt spännande. Och det handlar ju då om en dam som heter Ingrid Christiansen, som är 67 år och löpare, snabb i steget. Och då handlar det lite grann om hur hon tränar och så. Och att de flesta när de springer och vill bli bättre på att springa för fort. Att man ska försöka springa långsammare. Men det var egentligen inte det som jag tänkte ta upp nu. Utan då står det också i artikeln så här. Och det här är då en professor vid Norges idrottshögskola som också ansvarar för uthållighetsträning på Norges elitidrottssatsning som heter Olympiatoppen. Som jag känner till eftersom Dylans pappa var med i den satsningen när vi var tillsammans. Eftersom han red på landslaget då i hoppning. Och då säger den här Thomas Lussnegård, som är professor då, att träning handlar om 3 faktorer. Och det är summan av de faktorerna som kommer att avgöra om man blir framgångsrik eller inte. Och då säger han så här, enkelt förklarat utgörs träningsbelastning av 1. Hur länge du tränar. 2. Hur ofta du tränar. Och 3. Hur hårt du tränar. Och så säger han så här, om du ska bli bättre måste du öka en av de 3 faktorerna. Klarar du av att få större belastning samtidigt som du förmår att genomföra träningen, kommer du att nå framgång. vilket jag tyckte var intressant. Och då står det så här också. Genom att springa långsammare kan du öka volymen, något som kommer att öka den totala träningsbelastningen. Det vill säga att om du springer långsammare på dina pass så kan du springa längre pass, både i hur långt du springer och hur lång tid du håller på. Vilket gör att du får en ökad träningsbelastning men kanske ändå sliter mindre på kroppen för att det är lågintensiv träning. Och sen säger han också så här att kontinuitet är jätteviktigt vid löpning. Det vi har sett på de bästa löparna i världen de senaste 3-4 åren är att de har klarat av att träna på ett sätt som gör att de kan upprätthålla träningen över tid. Och då är man ju, kan man ju koppla det till oss vanliga motionärer som får för oss ibland att vi ska göra en träningssatsning och går ut alldeles för hårt.
Det är det jag tjänar pengar på, Jessica.
Ja, jag vet det, Louisa. Det är att vi är så korkade som du kan tjäna jättemycket pengar.
Nej, men alltså det här är mänskligt. Alltså gud, jag älskar den professorn. Berätta mer.
Ja, nej, men och det är ju det liksom att man går ut för hårt och det kan man inte hålla i. För det som han menar på är att kontinuiteten är det som gör grejen. Och det vet jag själv från när jag har tränat till maraton. Att jag lyckades träna, att göra 3 löppass i veckan, ibland 4, men aldrig mindre än 3. Och det här gjorde jag i flera år. Det var ju kontinuiteten. Hade jag liksom tränat 5 pass i veckan i 2 månader och sen inte sprungit på 2 veckor och sen kanske kört 1 pass, eller, alltså det hade inte hjälpt mig. Det viktiga är att hålla i träningen, vilket jag då faktiskt förstod. För jag insåg så här, jag kommer inte att kunna lägga 5 pass i veckan på att springa. Det har inte jag tid till, jag har inte ork, jag vet inte hur jag ska få till 5 pass i veckan, det går inte. Men jag bestämde att om jag klarar av att göra 3 och aldrig tummar på att jag ska göra 3 löppass i veckan, så kommer det att ta mig någonstans. Och det tog mig ganska långt. För jag sprang ju väldigt många maraton och jag kapade ju mina tider på i alla fall de 4 första. Så att det tyckte jag var intressant. Och då ska vi se här. Jo, han säger att de som har störst utbyte av lugnare träning, det vill säga mer lågintensiv träning, är motionärerna som ska springa långt, till exempel 10 km och uppåt. Träningspusslet mellan hård och lugn träning är beroende av ditt mål. Gemensamt är att du även borde inkludera lite av båda. Och det är ju klassiskt när man har ett löpprogram, att man ska göra både långa, väldigt långsamma pass och du ska göra hårda intervallpass där du får upp pulsen och hjärtat får jobba lite hårdare. Men jag tyckte att det här var väldigt intressant. Och sen, nu ska du få se här. Här är nog en annan professor, Öyvind Sandback. Han är professor vid Institutet för neuromedicin och rörelsevetenskap vid NTNU.
Märks att du har varit norska. Med en norrman. Ja. Jag har så dåligt språk, alltså jag tyckte det där lät jättetrovärdigt.
Ja, det var jättedålig norska. Förlåt alla norrmän som lyssnar på podden. Jag är egentligen bättre på norska. Men han är
vänta,
också...
jag läste... Vänta, jag måste bara säga. Jag var barnvakt till mina syskonbarn i helgen som var. Och så skulle jag läsa Petsson fiskar. Eller Petsson och Findus fiskar. De ska sova i tält och så slutar det, jag spoilar lite här nu, men det slutar med att de sover i tältet vid hönsgården, typ i trädgården. Ja, men då skulle jag läsa boken och så vill man ju spexa till det lite grann, va, när man är moster. Så Petsson, han blev värmlänning och gubben Pettersson, han var göteborgare och Findus var en så här rå stockholmare. Och det började så bra, men sen började jag blanda ihop det och sen blev det bara ett mishmash av allting. Men vi skrattade ganska mycket och det är härligt att få ett litet barn att skratta. Men jag försökte i alla fall hålla isär dialekterna.
Ja, men det är bra. Barn brukar ju skratta bara man anstränger sig och gör sig till lite, så tycker de att det är ganska roligt. I alla fall, han är också ansvarig för Norges center för elitidrottsforskning. Och han menar då att om man ska få bättre kondition så är ju hjärtat den allra viktigaste komponenten. Och hjärtat ska ju då förse musklerna med syrerikt blod. Men det hjälper inte om inte musklerna klarar av att tillgodogöra sig syret. Så att det här är ju 2 komponenter då som är beroende av varandra när man ska träna upp sin kondition. Och då är det något som heter mitokondrier, som är en av de viktigaste faktorerna för att musklerna då ska kunna ta upp och använda syret. Alltså, och då beskriver de i artikeln att mitokondrierna, som du säkert kan mycket om, Lovisa, är cellernas energiverk. Det är mitokondrierna som förbrukar syret och står för den aeroba energiproduktionen i musklerna, alltså vår huvudenergikälla för aktivitet. Och då finns det en massa forskning som menar att lågintensiv träning är det mest effektiva om man vill stimulera tillväxten för att få fler mitokondrier, vilket då är bra, för då kan musklerna tillgodogöra sig syre. Men högintensiv är effektiv för att stimulera att de mitokondrierna man har blir större. Sammantaget så är det så att man behöver ju båda delarna av träning, men många, när de ska göra ett lågintensivt pass, tränar för högintensivt. Alltså, man tror att man gör ett lugnt pass, men du ligger på för hög fart eller för hög puls eller vad det nu kan vara, eller för långt sträcka eller vad det nu kan vara, för att det ska räknas som ett lågintensivt pass. Så att där gör vi liksom en miss när vi försöker träna upp vår kondition. Och då var det väldigt intressant, tyckte jag, apropå hur du och jag olika springer allmänhetsintervallerna till exempel. För då säger hon, Ingrid Kristiansen som är 67 barre och har en snitttid per kilometer på 4,50. Ganska bra, skulle jag säga, när hon är ute och springer. Hon gör milen under 50 och hon är 67. Det är ju otroligt när man är motionär liksom. Och så säger hon så här, hon säger så här, många springer antagligen alldeles för fort även på det hårda passet, om vi ska tro Kristiansen. Här har hon ett enkelt recept som du kan följa. Om du känner att du nästan börjar hyperventilera, går det alldeles för fort, du ska kunna jogga lugnt i pausen mellan intervallerna. Då ligger du på en ungefärlig tröskelpuls. Kontrollerad kvalitet.
Halleluja! Man älskar när någon bekräftar det man själv gör.
Eller hur? Det var ju därför jag fastnade verkligen på den här artikeln. Jag bara, jajamän, Ingrid Kristiansen, hon kan sin grej. Nej, men jag tyckte att det här var väldigt intressant. Och hon säger också så här, för de lugna löprundorna och långrundorna har Ingrid Kristiansen ett enkelt recept. Om jag ser tre kvinnor komma springande mot mig och de inte pratar med varandra, så går det för fort. Och då säger hon så här, kanske innebär det att du för att träna lågintensivt behöver springa långsammare än du är van vid. Kanske innebär det att du behöver gå i uppförsbackarna. Och nu beror ju allting i och för sig på vad man får ut av sin träning. Men jag tyckte att det var lite intressant det här med att man behöver båda delarna för att få bättre kondition och för att musklernas kapacitet att ta till sig och använda syret ska bli större. Det här tyckte jag var lite spännande. För du vet, jag gillar ju såna här fakta grejer. Sånt här går jag lite grann igång på. Men vad tänker du om detta?
Ja, nummer ett som jag tänker på, det är att Edon Ingrid Kristiansen, 67 år gammal. Hon är alltså mer vältränad än i princip alla 30-åringar.
Ja.
Så man kan ju tänka när man lyssnar på dig, så kan man tänka, ja, men hon är ju 67 år, hon är ju en tant. De där råden gäller ju bara för andra, alltså de här som är 60 plus. Men de där råden är relevanta för alla, och särskilt de som inte är elitmotionärer, de som springer för hälsan, de som springer för att de vill bli mer uthålliga, de som springer för att de vill bli snabbare. Då ska man ju lyssna på 67-åringar som är mer vältränade än alla yngre.
Ja, men eller hur? Jag känner det. Och nu, ja, och då är ju Ingrid Kristiansen är ju inte vilken 67-åring som helst, det ska sägas. För att på 80-talet så satte hon nämligen 5 världsrekord på 5000 och 10 000 meter. Men det var ju på 80-talet. Det är ganska länge sedan ändå. Och nu är hon ju motionär, och det har hon ju varit i väldigt, väldigt många år. Men det är klart att hon är lite bättre på att springa än andra. Men om du tänker då att det här är ju ändå en person som har satt världsrekord, som talar om för dig hur du bäst ska träna för att bli snabbare i din löpning. Och då är det paradoxalt nog inte alltid så att du ska springa fortare när du tränar.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta, och det passar perfekt, för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort.
Nummer två som jag tänker på, och det här, alltså det jag älskar, Jessica, att du och jag har inte stämt av innan. Du visste att jag skulle ha med en lyssnarfråga till Träningspodden.
Ja, och du visste att jag skulle prata om en artikel.
Ja. Nummer två som jag då tänker på, det är, får jag läsa våran lyssnarfråga?
Ja, gör det.
Hej Lovisa och Jessica, och tack för en fantastisk podd som jag alltid ser fram emot och som har hållit mig i sällskap under många timmar av diskande, tvättande och städande. Nej, faktiskt inte tränande. Det kan jag klara utan distraktioner. Det är härligt att man börjar med lite smör. Så. Mm. Jag är en av säkert ganska många som nappade på erbjudandet från er hos Activitus för någon månad sedan och gjorde ett tröskeltest och ett VO2-max-test. Jag fick en del tips och tricks där, men känner mig ändå en smula villrådig kring vad jag ska göra med all info som jag fick. Skulle inte ni kunna snicksnacka lite om pulsbaserad träning och vad man kan, ska, bör tänka på vad gäller träning i olika pulszoner? Ha det fint!
Ja, men du ser! Fan, vad sjukt att vi gick runt och tänkte på samma sak idag. I princip.
Alltså det finns ju tre klassiska sätt att beskriva intensitet i konditionspass.
Mm.
Och det här, det nördigaste, och det finns, alltså, och det här kan du anlita liksom en konditionscoach för, som kommer ge dig träningsprogram där det står hur länge du ska springa och på vilken puls. Eller hur länge du ska springa och i vilken pulszon. Mm. Och då, om du och jag öppnar, du och jag har ju Apple Watch och sen så har vi en app som heter Fitness, som är liksom iPhones egna, eller Apples egna träningsapp. Och om man då går in på ett konditionspass som man har där, som man har kört med klocka och då alltså startat ett träningspass och sen avslutat ett träningspass. Jag tar fram idag faktiskt, på eftermiddagen, så var Sixten ute och sprang, för de har sån här utveckling som tas vecka. Så barnen typ slutar klockan 12 och vi fick möjlighet att springa i eftermiddagssol. Nästan 5 kilometer, ungefär 41 minuter. Och sen så kan man klicka på träningsdetaljer. Och det här kan man kolla, alltså, och vilken klocka du än har som du har startat och sen stoppat, sparat ett konditionspass. Mm. Så kommer du få upp pulszoner. Nu ska vi se vart jag träningsdetaljer visar mer, var det inte. Jag glömmer alltid bort. Där, jag klickar på i fitnessappen då, men det finns ju andra varumärken. Det finns Polar, Suunto, Garmin och så vidare. Klickar på puls och visa mer. Då får man upp 5 stycken färger. Och i Apple använder mörkblå som den lättaste zonen, som pulszon 1. Det är väldigt lågintensivt. Min är inställd på att allt arbete under 132 i puls. Där har jag legat 20 minuter under det här passet. Och sen så lite hårdare, det är fortfarande, det är inte riktigt medelintensivt. 12 minuter, då är den ljusblå. Men det ligger nog upp där. Sen kommer den trean. För mig är det 144-155 i puls. 8 minuter och 50 sekunder. Och sen är det 0 sekunder i den näst hårdaste pulszonen och 0 sekunder i den hårdaste pulszonen. Så att jag har haft lika mycket tid i den mest lågintensiva pulszonen som i zon 2 och 3. Och då har jag inte kollat på klockan en enda gång för att se att jag ligger i rätt pulszon. Därför att det var inte syftet med passet. Det var härligt att jogga ut med våran hund som har kommit hem efter att ha fött valpar. Min löparkompis är tillbaka.
Mm,
så cool. Det är ett sätt, alltså att du har ett program som, där intensiteten anges i vilken pulszon eller i ett pulsspann som du ska ligga på. Ett annat klassiskt sätt i konditionsträning, det är intensitet. Alltså att det ska vara, då kan det stå liksom hårda intervaller, snabba intervaller eller lugnt långpass, lugnt, att man liksom beskriver intensiteten. Eller det tredje klassiska sättet, det är att det står om det är korta intervaller, då ska du springa hårt. Mm. Om det är långa intervaller eller jogga länge, ja, men då är det liksom taget för givet att det är lugnt. Och sen så finns det här mittemellanspannet, kanske 4-6 minuter, som är då det här medelintensiva zonen. Och vissa människor, de älskar ju att få program där det står exakt vilken puls de ska ha. Och de matar på pass efter pass. Och det de inser väldigt tidigt, det är att det är svårt att springa långsamt. För att pulsen hela tiden vill klättra upp till det medelintensiva. Och det är inte egentligen fel att det gör det. Men du missar mycket av den här mitokondrieträningen som du pratar om. Och den här ökade kapillärtätheten. Och problemet för motionärer, det är att ju högre upp du ligger i puls, desto mer sliter det. Så frågan är hur mycket du kan tillgodogöra i träningen som du vill göra imorgon. Eller vill göra i övermorgon. Och för, om man skulle säga då, elitmotionärer som har sånt här pulsbaserat program. De kan ju ha den här lågintensiva passen som återhämtningspass. På riktigt så här 20 kilometer i pulszon 2.
Ja, det är ju, ja.
Det är skitjobbigt och jättesvårt. Men när man gör de här långa och ska hålla sig i låg puls, människor tycker att det känns ovärt. De tycker att det inte ger någonting. De tycker att jag kan ju springa snabbare. Man kanske också springer på ett ställe där andra människor springer snabbt. Och att du då antingen vill bevisa någonting för någon annan. Eller att du helt enkelt dras med. Och sen efter 2 kilometer tittar på klockan och bara, åh, men gud, nu har jag sprungit alldeles för fort. Och just det där med att de lågintensiva passen som coachen har tänkt eller som programmet är utformat för, om de hamnar i den medelintensiva zonen så kommer det ha svårare att köra hårt när du ska köra de passen som är i den högintensiva zonen. Och de, som du beskrev det så bra, att mitokondrierna i de här högintensiva zonerna, det sliter ganska mycket, men det stimulerar också en väldigt stark motor av de här högintensiva, supertuffa passen. Men sen är frågan, okej, hur ska du återhämta dig från det passet sen?
Ja, exakt.
Och så hamnar du liksom i kanske till och med så att du är så pass trött när du ska köra hårda, högintensiva passet, från att ha legat för högt när du skulle ha kört lågintensivt, så du orkar inte ta dig till den här högsta zonen, för det krävs ganska mycket av kroppen för att kunna komma upp i den högsta pulszonen. Och det var det som jag var så nyfiken på med de här HIIT-passen som är intervallform, där man kör styrkeövningar till exempel som gruppträningsform. Alltså, är det verkligen högintensiv träning det som det här passet, så som det säljs in? Eller är det snarare medelintensiv träning, men alla tror, för att de är så trötta av att ha tagit i väldigt mycket, att de har varit högintensiva? Och jag pratade faktiskt med en kvinna som jag lärt känna på senare år, men om just att hon är väldigt nyfiken och vill lära sig mycket om konditionsträning. Och så hon har en klocka, nu vet jag inte om det är Suunto eller Garmin, men hon, och så en klocka, och så har hon synkat den med en app. Och då gick vi in och tittade på hennes träningssammanställning. Och när man tittar på all hennes data, då gör hon ungefär hälften av sina träningsminuter i konditionsträning ligger i den högsta pulszonen. Och hälften ligger lågintensivt och medelintensivt. Så hon tränar procentuellt sett allra mest högintensivt, och sen 25% var det ungefär på lågintensivt och medelintensivt. Och då sa jag så här, ja, fast det där är ju bara de minuterna som du loggar i klockan, och med pulsband och så. Du får ju tänka på all den vardagsmotion du gör, för väldigt mycket av transportcykling till exempel, eller att promenera raskt till bussen eller tunnelbanan eller till mataffären om man har längre, det är ju en lågintensiv konditionsträning också, även om den är liksom i den lägsta zonen. Så att det här visar ju bara vad du aktivt har startat och stoppat klockan. Hon bara, Lovisa, alltså jag åker bil till och från jobbet, jag sitter ner och jobbar, jag går väldigt långsamma hundpromenader med min hund. Och det är noll liksom värme- och svettfaktor på de promenaderna. Jag gör inget lågintensivt arbete förutom det som är i klockan. Och då blev det så här, då förklarade jag för henne, när vi pratat om i träningspodden förut, konditionspyramiden.
Mm.
Jag skulle vilja nästan, om folk orkar, så skulle jag vilja att när det här året är slut, vilket är helt sjukt, för det känns som att vi nyss så här startade igång det här året,
ja,
2023. Men då skulle jag vilja, om man är en så här, tycker om att satsa på sin kondition och träna mycket kondition och har loggat massa pass, om de då sammanställer, så tittar man, okej, men hur många timmar i varje zon har man kört? De där forskarna i Oslo, de menar på att en framgångsrik kondition, när du summerar efter ett år, då har du en pyramid där du har allra mest tid i lågintensiva zonen. Mindre tid i medelintensiv zon, då delar du upp det i 3. Och sen pyttelite tid procentuellt sett upp i högsta zonen. Men många motionärer har ju vänt på den där pyramiden och har den mesta träningstiden högintensivt. En hel del medelintensivt, men väldigt lite lågintensivt. Och jag har sett en illustration hur den där pyramiden när den står åt fel håll blir väldigt, den vinglar och balanserar och blir väldigt instabil och kan krascha, medan konditionspyramiden som har den här breda basen, den är stabil, du har byggt någonting från grunden, det här kommer du kunna bibehålla på längre tid även om du skulle få ett längre träningsuppehåll. Det är stabilitet. Och många motionärer tränar jättemycket högintensivt, en hel del medelintensivt och väldigt lite av det här långa jobbet som vi ska hålla i många timmar per månad om vi har ett konditionsfokus. Så jag tänkte svaret på lyssnarfrågan är ju att du med hjälp av att ha gjort tröskeltester, med hjälp av att ha gjort VO2-max-tester, så ska det vara ett riktmärke för dig att se att du faktiskt lägger din tid i rätt zon beroende på vad syftet är. Jag fick ju till exempel som feedback från min testledare på Aktivitus, det var att jag skulle kunna springa Hässelbyloppet sjukt snabbt om jag från testtillfället, vilket var i slutet av augusti, till Hässelbyloppet som ju det är ett ganska sent lopp, skitsamma. Om jag la 3 tröskelpass i veckan på löpning så skulle jag kunna springa jättesnabbt på Hässelbyloppet. Och jag bara, det låter ju jätteattraktivt. Men är jag beredd att springa 3 tröskelpass i veckan? Nej, jag vill inte ändra mitt beteende. Och då får jag informationen. Det presenteras för mig vilka val jag har och vad det antagligen kommer leda till. Men sen så genomför jag inte och förstår att det är härligt att veta i teorin, hypotetiskt sett, men är inte beredd att lägga om det på det sättet. Jag försöker nu den här hösten, jag ska summera hösten. Jag försöker bygga en konditionspyramid med min transportcykling, med mina löppass, med även mina styrketräningspass. Vissa av mina styrketräningspass kommer jag ta pulsdata ifrån, och sen högintensiva pass. Och så ska jag se kanske under 4 månader, september, oktober, november, december, 4 månader, så ska jag titta om jag har lyckats göra en pyramid av det eller om det blir lite mer av ett torn kanske.
Ja, men vad spännande ändå. Att du är alltid så duktig på att göra upp en bra plan.
Men planen kom ju efterhand. Det här kom jag på nu.
Ja, du kom på det här nu?
Nej, jag kom på det här om dagen faktiskt. Men jag kommer på saker efterhand som jag gör. Så tycker jag så, vad intressant det här skulle kunna vara att titta på. Så jag drar inte igång någonting efter att jag har bestämt. Jag börjar ju först igen. Du och jag är ju tvärtom på det där.
Ja, verkligen. Nej, men det är väldigt intressant det där, för att jag känner också när du säger så där att om man gör väldigt hårda pass så måste man ju återhämta sig. Det är ju det där som man kanske glömmer bort, och då kopplar det tillbaka till det som professor Lossnegård sa, att träningsbelastningen är hur länge du tränar, hur ofta du tränar, hur hårt du tränar. Om du ska bli bättre måste du öka en av de 3, klara av större belastning, men du måste också klara av träningen. Du måste klara av att utföra träningen. Och om man då tränar för hårt på alla sina pass, då kommer man ju inte att göra det, för att då kommer man inte att få den där återhämtningen som man behöver, och då kommer man ju inte att klara av göra den där ökade belastningen av träningen. Vilket är intressant, för det här får mig lite grann att inse, jag är ju en sån där som du beskriver som tycker att de långsamma passen, de lågintensiva, är liksom lite slöseri med tid. Det här gör ingenting för min träning. Och nu var det som att det gick upp en snilleblixt för mig så här, jo, det kommer visst att göra något för min träning, för det kommer att göra att jag orkar göra de där tuffa passen.
Train to be able to train.
Exakt. Och det betyder ju, det är ju jättebra, för förmodligen om jag nu lägger om min träning lite grann, så kanske jag kommer att kunna göra fler pass, men jag kommer ändå att känna mig fräschare och piggare i kroppen.
Ja, och det är väl där variationen kommer in. Alltså att faktiskt variera träningsformerna. Ibland så kan ju jag vara lite kritisk, fast nu gör jag ju exakt samma sak. Men det är med att man blandar väldigt mycket. Och det är nästan lite random och så. Men fördelen med att blanda väldigt mycket, det är ju att du kan träna mycket, men det hela tiden är någonting nytt som du gör. En ny rörelse, nya muskelgrupper, en annan pulszon. Och när veckan eller månaden är klar, då kanske du har kunnat träna mer än vad du hade trott, för att du inte springer varannan dag, utan att du kör. Som du och jag gillar, Jessica, när man kör, typ, man bestämmer 3 konditionsmaskiner på gymmet. Och så kör man 20 minuter på varje maskin. Istället för att köra 60 minuter på en och samma maskin. För då liksom håller man igång motivationen lite mer. Du har ju kört med skärm. Jag har också provat ibland. Men jag har så svårt med balansen. Så när jag lägger en skärm framför mig, då börjar jag svaja på löpande till exempel. Med trappmaskin kanske jag skulle klara. Nej, men just att variera sig mycket gör att... Alltså, specialisering är en riskfaktor. Så är det. Det måste man alltid ha i beaktande. Så jag tror att du tänker helt rätt. Var nu när du rabblade allting du hade tränat på Cypern, så blev jag så här, wow, bra. Det heter väl diversity på engelska. Att man lägger, man sprider ut sina ägg.
Just det.
Man fördelar ut liksom... Och det vet man är en framgångsfaktor. Och särskilt också för att den här idrottspsykologiska kursen som jag läser, att man både på barn och ungdom, men även på vuxen, motionär och elitseniornivå, vill undvika burnout. Och det kan ju finnas fysisk burnout, men också liksom mental burnout. Och då har man forskat på det där, då ser man att just att träna allsidigt och varierat är ett sätt att minska risken för burnout. Men den forskningen som de hade gjort på det, den var väldigt inriktad på just konditionsträning och de här som ligger kanske då, ja, men 15-20 timmar i veckan på en och samma konditionsform. Alltså att du ska springa 15-20 timmar i veckan eller liknande. Och så tänkte jag på, och då så säger de så, ja, men det är mycket bättre att träna olika saker och så. Då tänkte jag på, det var länge sedan vi snackade skit om CrossFit i podden.
Så det har vi tappat lite.
Ja, men vi kan dra upp det spåret igen. Men då tänkte jag på med CrossFit, som ju paketeras och säljs in som att det hela tiden, att det är så himla allround, och att det hela tiden är nya saker, nya rörelser, nya belastningar, nya moment, och att man tränar så himla allsidigt. Men trots det så är det ju jättemånga motionärer som upplever eller har upplevt en burnout av att träna CrossFit. För att det hela tiden är så mycket att lära sig, och att man kan aldrig slå sig till ro och vara nöjd med att man har lärt sig någonting, för det blir alltid svårare, det blir alltid mer och sådär. Så att jag vet inte om då CrossFit egentligen är motsatsen till specialisering, så kan det fortfarande vara så att den allsidigheten och den stora träningspaketet i sig kan riskera en burnout. Men burnout är ju, det är ju så jäkla trist när man hamnar i en sån situation där man bara, finns inte på kartan att jag kommer träna det här igen. Orkar inte.
Precis. Och jag tänker liksom med min egen träning, med basketen, det är ju högintensiv träning när jag är på mina basketträningar. Men det är som att jag inte har liksom räknat med det, utan jag har tänkt så här, när jag ska springa då mellan basketträningar, så är jag så här, men om jag ska orka med på basketträningen, då måste jag ju springa intervaller nu. Jag behöver springa intervaller minst en gång i veckan. Men det blir ju helt knasigt, har jag kommit på. Och det är inte så konstigt att jag är trött i kroppen hela tiden och liksom aldrig riktigt återhämtar mig. För att om jag kör högintensivt på mina basketträningar och sen, det blir ju som intervallträning. För att man springer jättefort och man blir jättetrött och så vilar man lite. Och så springer man jättemycket fort och hoppar och håller på och blir jättetrött. Och så blir lite vila och sådär. Så att det är ju liksom av och på i pulsläge. Och man är ju uppe i högsta pulszon under basketträningarna flera gånger. Men då ska ju jag istället kanske springa ett väldigt, väldigt långsamt pass. Kanske lite längre, men väldigt, väldigt långsamt.
Mm.
Då kanske mina muskler kommer att bli mycket gladare. Jag kanske blir bättre av det rent av.
Slowly but perfect. För när du springer långsamt så kan du träna på att slappna av. Du kan vara mer medveten om hur foten känns när du sätter ner. Armpendlingen, nacke, axlar, käkar. Jobba med bålaktivering. Det är väldigt svårt att göra någonting riktigt snabbt och perfect.
Ja, exakt. Verkligen. Och då, det kan man ju också få ont av. När man springer i väldigt högt tempo så hinner man inte riktigt tänka på att man ska slappna av i nacken, inte dra upp axlarna och belasta kroppen jämnt på båda sidorna och inte springa och hålla på med några grejer med någon fot som man har lite halvont i eller någon höft som man har lite halvont i och så vidare. Så det där var faktiskt ganska intressant. Någonting som jag kommer att prova på, ser du. Så får vi se om det går bättre när jag kommer hem nu och ska börja spela basket. Att jag kommer känna mig kanske lite mer... som att jag någon gång känner mig återhämtad. För att det är ganska kul. När jag ibland har varit borta på resor och så och jobbat och grejat på och inte kört basket på några veckor och kanske inte heller tränat så himla hårt, då kan ju jag komma... Och vara med på en basketmatch typ. Det har hänt några gånger att jag har kanske gjort en träning eller ingen träning och bara kommit direkt till match. Och då gör jag mina bästa matcher. Alltså då är jag så pigg. Och jag hoppar så högt och jag springer så fort. Och jag liksom till och med skjuter bättre. Och tekniken är bättre och allting. Så det, jag undrar liksom hur fan hänger det där ihop? Sen när man har tränat några gånger, då är man ju tillbaka på samma gamla dödläge. Där man hela tiden är trött i kroppen och knappt lyfter från marken. Det är märkligt det där alltså.
Men det är därför man aldrig ska ta ut någonting dåligt i förskott. För det kan ju lika gärna gå bra. Nej men att åh gud, hur kommer det gå på matchen? Jag har inte tränat någonting, jag är inte tillräckligt väl förberedd. Alla har tränat mycket mer än jag. Och det sitter man ju och hittar på själv och spekulerar kring. Men det är väl bättre att gå dit hyfsat blank och bara, ja, det får se hur, det får gå som det går. Och sen så bestämma under tiden eller efteråt hur det har gått istället för att bestämma innan att det kommer gå dåligt.
Exakt.
Det är samma sak som jag brukar säga att man ska aldrig i gymmet låta första sättet definiera en. Alltså att man kör, om man ska köra 3 eller 4 set av en övning och första setet så bara, men gud, och vad dålig jag är och vad tungt det känns och det känns och vad stel jag är. Och så vilar man och okej, men låt inte första setet definiera mig. Och så gör man igen och då plötsligt bara, men gud, nu kändes det mycket lättare. Och så kanske man kan öka till 3:e och öka till 4:e. Så att man ska liksom aldrig, man ska inte ta ut någonting i förskott.
Nej. Mycket bra.
Vet bara du, firande?
Ja, exakt. Firande får man ta ut i förskott. Det tycker jag verkligen att man får göra. Man ska passa på att fira så ofta man vill.
Apropå det.
Ja.
Det är jättemånga som har hört av sig och frågat hur det har gått med min examination. på min kurs där jag inte blev godkänd.
Sa inte du det förra veckan att du blev godkänd?
Nej, jag hade gjort om det och skickat in det. Jag fick göra det... med voice over hemma i vardagsrummet.
Ja, men du hade inte fått svar ännu kanske.
Nej, och typ nu innan vi spelade in podden, phew, då fick jag mail från läraren att jag var godkänd. Och imorgon så ska andra delen av kursen examineras, men då är det grupp, så då känner jag mig mycket tryggare. Men alltså, och jag hade inte firat det i förväg, men ikväll när vi har poddat klart, då ska jag fira.
Gud vad skönt.
Oh,
grattis. Hur ska du fira?
Känslan av att misslyckas. Nu när jag poddar så sitter jag i poddsängen eller halvligger och runt omkring mig så är ett igångstartat rensningsprojekt från garderoben.
Fy fan, vilket tråkigt firande, snälla Lovisa.
Men jag tror jag tror att jag ska nog sätta någon annan på om jag pekar och så, nej jag vet inte. Jag har hamnat i ett läge där många saker inte har en egen plats att vara på, vilket innebär att det flyttas runt hela tiden och alltid är i vägen. Så att jag måste bara hitta platser där saker ska vara. Så. Men så att jag tittar på den här högen nu. Den tar upp halva dubbelsängen. Jag tror att det kanske blir ett glas bubbel till det här städet.
Ja, vad mysigt. Det är det bästa städa med ett glas bubbel. Det finns inget bättre än det.
Då blir man motiverad. Ja. Ja, fortsätt.
Nej, men jag skulle bara säga ett nytt projekt som jag kommer att testa. Det här är ett experiment. Som jag bara vill se om det är någon som helst effekt eller absolut ingen. Och det är att jag varje morgon, eller om jag inte hinner under morgonen, så ska jag någon gång under dagen i alla fall, så ska jag göra en 300-ring. Du har ju din 500-ring, det här är inte riktigt samma, men jag ska göra en 300-ring. Och det är, då har jag plockat ut några grejer här som jag behöver göra för min rehab, som är bra för mig, för det här har min naprapat sagt till mig, du måste träna upp de här grejerna. Så att jag kommer att göra 100 höftlyft, 100 sneda sit-ups och 100 tåhävningar. Och det här ska göras helst varje morgon. Det går ganska snabbt, 100 är inte så himla många, det gör man relativt fort ändå. Eller om jag inte hinner på morgonen så ska jag, kan jag göra det på kvällen lika gärna. Men varje dag så ska jag göra 100 av de här tre övningarna. Och sen kan jag träna andra grejer, det spelar ingen roll. Men det hänger inte ihop med det här. Utan de här 300 ska jag göra varje dag. Och så ska jag göra det i en månads tid. Och se om jag märker någon skillnad överhuvudtaget.
För jag ingen gång du får hoppa över?
Nej. Absolut inte.
Du kommer köra den med ett glas bubbel i handen. Jag ser framför mig hur du gör det.
Ja, men snälla, det gjorde jag ju med min runstreak. Du vet, någon gång så var det verkligen så här. Fan, jag har druckit 2 glas vin och jag har inte sprungit ännu idag. Nej, men jag får gå ut och springa. Och du vet, jag sprang ju ibland i vanliga kläder bara för att jag var tvungen att göra det. Det var bara så. Så det är mycket möjligt att det någon gång kommer att hända med ett glas bubbel. Men här tänker jag att jag lyssnar på professorn och att det handlar om kontinuitet. Att det handlar om att om man gör det varje dag, för det här är ju ingen särskilt stor belastning på kroppen. Speciellt efter en vecka så kommer det inte att vara någon särskilt stor belastning på kroppen. För min kropp kommer ju snabbt att vänja sig vid att göra 100 av de här. Men då skulle jag faktiskt vilja se, kommer det att göra någon skillnad? Och det kommer min naprapat att märka såklart. Om jag har fått några mer muskler, om jag har blivit starkare på de här ställena som jag då behöver stärka upp. Och då tänkte jag att det här känns ju ändå som en rimlig grej. Vad kan det här ta mig? Det tar ju inte mig mer än 10 minuter.
Vet du vad det svåraste kommer vara?
Nej.
Det upptäckte ju jag i somras när jag skulle göra det här 10x10x10.
Ja, för fan, den klarade ju inte jag ens av.
Det var ju att komma ihåg att man ska göra det. Alltså, ja. Det är precis som när jag var liten och jag skulle ha godislöfte. Så bara åt jag godis och bara, nej helskotta, jag har ju godislöfte. Så glömde jag bort det. Eller typ varje gång som jag bestämde mig för att jag skulle skriva dagbok. Och så började jag skriva, hej, hallå dagboken. Nu var det länge sedan jag skrev dig, nu kommer det bli ordning på torpet. Och så glömde man nästa dag. Det tänker jag kommer vara svårt. Kommer du sätta ett alarm? Kommer du lägga in i kalendern? Hur ska det här implementeras?
Nej, men jag tänker ju att jag kommer ju satsa givetvis på att göra det här på morgonen. För att om man gör det varje morgon så blir det ju en grej som man gör. Eller hur?
Ja, som borsta tänderna.
Nej, men jag tror nyckeln är verkligen att ha en tid som man gör det. Så att antingen gör man det på morgonen eller så gör man det på kvällen innan man lägger sig. Och det tänker jag att om man gör det någon av de tidpunkterna så borde man komma ihåg det. Man kan lika gärna koppla ihop det med tandborstning som du säger. Mm. Så varje gång jag borstar tänderna så ska jag tänka så här, ja just ja, det var någonting som hörde ihop med tandborstningen. Just det, 100, 100, 100.
Jag håller på och ger så här, lite nya rörlighetsövningar till några klienter. Och så går vi igenom dem tillsammans i studion. Och så säger jag så här, det här hade kunnat vara en jättebra pausgympaövning. Problemet är bara att man är nere på golvet. Det är en som är så här, fyrstående. fast du är en hela vägen ner på armbågen, så rumpan kommer verkligen jättehögt och liksom inbjudande. Det är en annan när du så här sidliggande, du ligger i fosterställning och så här så ska du öppna upp åt sidan med armen. Mm. Och jag bara ser framför mig hur skjortor och blusar kommer spräckas när folk gör det här. Så jag sa det så här, det hade kunnat vara jättebra om man var hemma i typ mjukisbyxor och en tisha utan BH. Ja. Men det här skulle kunna vara, då försöker jag paketera om det, då kan jag säga så här, men det skulle kunna vara en morgongymparutin som är noll svettfaktor, bara uppmjukande, eller som en skön kvällsgympa innan man lägger sig i sängen. Så man kan ju tänka liksom att vissa övningar passar ju bättre vissa tider. Alltså att du kan ju inte stå och göra tåhävningar i dina high heels på inspelningen till exempel.
Ja, nej men alltså, jag skulle ju kunna göra det. Alltså, när jag står på jobbet, jag har ju massa dödtid. Tåhävningarna kan ju bara riva av då. Det är lite svårare med höftlyften, för då måste man ju ändå ligga ner och sådär. Och även sit-upsen.
Och fästa blicken djupt i någon annans ögon.
Ja, och så höftlyft gör man ju kanske inte helst bland folk om man inte är på ett gym. Nej. För det blir ju lite att folk kommer undra vad man håller på med. Det blir ju
så
liksom
var det
lite
ju somras.
Ja, eller hur? Det är ändå så här, du ligger ju och lyfter könet mot gudarna där uppe i himlen.
Och spänner och slappnar av. Ja. Och spänner och slappnar av.
Men jag tänker faktiskt att jag ska testa det här, Lovisa. Och det är på riktigt, som du sa, en morgongymparutin. Det är ett första steg mot att jag ju vill skaffa mig en morgongymparutin. Så att jag vill se först, klarar jag av att hålla i det här nu och göra det varje dag så att det till slut blir som att borsta tänderna, att jag inte ens tänker på det. Jag bara ställer mig och gör mina tåhävningar och bara alltid varje morgon dra fram min yogamatta och gör mina övningar snabbt. Klarar jag det, då kan jag ju lägga till mer saker. Eller bestämma en annan rutin som jag gör på morgonen. Men jag skulle verkligen vilja testa och se, kommer det att göra någon som helst skillnad? Kommer det att ge mig någonting? För det här är ju också en liten variant av den här 5-minuters-metoden. Var du på hans föreläsning förresten? Dr. Chatterjee.
Nej, jag var inte det. Det krockade. Men jag kan försöka, som plåster på sår, försöka hitta någon som var där. Förlåt.
Men Lovisa, du lovade att gå.
Jag måste kolla vad det var som var anledningen till att jag inte kunde. Ja, vet du varför? Jag har en legitim anledning.
Jaha, säg.
Jag var på Siktens gospelkonsert i kyrkan.
Ja, okej då. Ja.
Så det var ändå något för själen.
Ja, men om barnen då ska uppträda så absolut. Då hade du en legitim anledning. Det hade
jag ska
du.
Jag ska hitta någon som var där.
Om du hittar någon som är där skulle jag gärna vilja höra vad de hade att säga om det. För att jag är ju väldigt fascinerad av honom, som du vet. Och han har ju sin 5-minuters-metod. Man ska göra 3 5-minutare med träning om dagen. Som en start liksom, för att skaffa sig rutinen. Och det är jag inte säker på att det gör så himla mycket effekt för, alltså ur träningssynpunkt. Men för att skaffa sig en rutin så gör det ju definitivt. Så har det definitivt en effekt. Och då är väl hans tanke, gissa jag, utan att vara 1000% insatt, att man sen ska kunna utöka den där rutinen. Om man kan varje dag komma ihåg att göra de här 3 gånger 5 minuterna så kan man ju kanske, plötsligt så gör man 3 gånger 15 minuter eller så gör man varje morgon 30 minuter. Att bara komma in i rutinen, att det blir en naturlig del av ens vardag, kommer att ta en ganska långt. Men det är inte riktigt det som jag vill uppnå, utan jag vill ju gärna också få någon slags effekt av det. Vad tror du som expert? Kan man få någon slags effekt av att göra så pass lite träning som det ändå blir, men att göra den så pass kontinuerligt?
Ja, men som träningspodden expert så är jag övertygad om att det finns åtminstone en träningspodden lyssnare som var och lyssnade på Chatterjee.
Ja, men det är bra.
Så jag tror att det är någon som kommer höra av sig till oss nu och ge en liten snabb recap till dig. När det gäller tåhävningar, alltså det är ju ett magiskt verktyg. Alltså tåhävningar är ju, jag höll på att säga, Guds gåva till den kvinnliga fysiken. Alltså vader ska vara starka, vader ska vara hållfasta, vader ska inte vara stela, de ska vara spänstiga, de ska ha bra elasticitet. Det kommer in här igen med kollagenet. Och de jätteviktiga både i vardagen och i typ all typ av träning som du gör så är vaderna med. Och folk tränar vaderna för lite.
Mm.
Alltså så är det. Och det ser man ju också om man tittar på de klassiska både elitmotionärskadorna men också alla de här racketsporterna och lagsporter och bollsporter när man börjar bli lite, lite äldre. Alltså vader är ju knepiga. Alltså allt ifrån att säga gubbvad, men också den här plantarfascit, den här senan som går in under foten, men också upp om man tänker den här Bakers cysta, ett besvär som ligger upp i knävecket. Och vet man med sig att man aldrig liksom gör något speciellt kärlek till vaderna, men då kanske det är dags att börja nu. Men du kommer tycka att 100 tåhävningar, om du gör dem, det är en sak att stå och pumpa tåhävningar, bara stå liksom nästan, många som jag kan se, de står typ bäst och svajar framåt, bakåt, uppåt, neråt. Men om man gör dem kontrollerat, lägger mycket fokus på stortån, och sen så försöker hitta att man kan göra, gud nu fick jag sendrag bara för att jag jag var tvungen att prova. Jag fick se en drag av det. Det säger en hel del om att jag kanske borde köra lite vader. Att man har hälen utanför ett trappsteg eller en avsats. Så att du får lite stretch också på vadmuskeln. Mm. Men gör du dem lugnt och kontrollerat, då kan du kan knappt göra kanske 25 stycken innan du liksom, det svider jättemycket. Så människor borde generellt sett träna vader mer, men det är ju inte en muskel som gemene man blir imponerad av. Alltså magrutor, magmuskler ger ju mycket mer wow-faktor hos allmänheten än ett par riktigt grymma vader, med undantag för Ulf Kristersson, för att där, de går ju inte att undvika var man än tittar på honom. Det är mycket vader där. Men Arnold Schwarzenegger, Han blev ju typ mobbad för sina vader. Och
för att de var, vadå? De var det han blev mobbad för? Att de var små,
underutvecklade. Alltså han hade ju några kanoner till överarmar. Och vaderna pyttesmå. Mm. Och om man tänker sig så här, lemmar, om man tänker sig ben och armar som lemmar som kommer ut från överkroppen, från torson, då är ju lårets framsida, det är biceps, lårets baksida, triceps, och vaderna, det blir ju då underarmsmuskulaturen. Så man kan ju fundera lite grann liksom på underarmsmuskulaturen, är den utvecklad? Är vaderna utvecklade? Men det Arnold gjorde då, för att han bara, jag måste ta tag i mina vader. Då klippte han av sina klassiska gråa, du vet, såna här joggingbrallor som han alltid tränade i. Han klippte av dem till nickers längd. Och sen så, för att han skulle kunna titta på vaderna medan han tränade. Och sen så körde han typ vader i varenda träningspass som han gjorde efter det. Ja, så han är lite inne på samma sak som du där. Att liksom köra mycket vader och att ge dem lite extra kärlek.
Ja, alltså jag behöver ju det för mina fötter, för att jag har så mycket problem med dem. Och det sitter ju ofta i vaden. Men också för basketen, för jag läste en artikel som, det var en dam som var lite äldre som också spelade basket, som berättade att hon körde tåhävningar i köket när hon lagade mat hela tiden, för det var så viktigt för basketen, och speciellt när man var äldre, så jag tänkte nu får jag köra på. Men jag skulle ju säga faktiskt att är det en kroppsdel på mig själv som jag gillar och tycker är jävligt snygg, så är det mina vader. Alltså jag har alltid haft snygga vader. Ja, men jag har verkligen muskulösa vader. De är snygga, jag gillar dem. Så att jag gillar egentligen att träna vaderna. Det tror jag inte kommer att vara så himla jobbigt för mig. Men när du säger det, så är det väldigt sällan man ser någon som använder de här vadmaskinerna på gymmet.
Ja.
När du säger att folk inte tränar vaderna så mycket. Man ser inte ofta det. Tjejer är ju också ofta lite rädda att få muskulösa vader. Det är som att tjejer inte tycker att det är så kvinnligt, och jag tycker det är skitsnyggt. Alltså jag kollar ju på vader. Som du kollar på, när du kollar på muskler på kroppar och sådär. Jag spanar ju in vader ganska ofta och kan bli sjukt imponerad av det.
Du bara, jag tycker att folk har alldeles för mycket kläder på sig. Jag ser ju inte deras vader i gymmet.
Nej, exakt. Exakt. Nej, jag tycker att det är ett par vältränade vader, så tänker jag så här, shit, det där. Det signalerar verkligen en vältränad person för mig. En explosiv, vältränad person.
Men jag tror på din idé. Jag vill dock lägga in en liten brasklapp.
Nej, vadå? Okej då, gör det.
30 dagar på raken. Alltså om du ska köra en hel månad. Det tror jag är att det inte är rimligt.
Varför?
Nej, men det är för att jag själv inte kan det. Så att jag... Men du gjorde ju din runstreak, vilket var helt sjukt att du klarade det. Men jag hade väl kanske sagt att du skulle köra 5 gånger i veckan i 4 veckor på raken. Det hade jag själv kanske kunnat klara av. Men att du måste göra det varje dag. Vad händer den dagen som du missar det? Är strategin då att du ska göra det dubbelt upp dagen efter?
Nej, men jag har inte tänkt att missa.
Nej, såklart. Alltså, du är så motiverad.
Nej, men vet du vad? Det är därför jag måste göra det varje dag. För om jag gör det 5 gånger i veckan, då kommer jag missa. Då kommer det bli så här, fan, nu missar jag. Nu får jag bara ihop 4 dagar den här veckan. Åh, nej, fan, nu har jag glömt. Nu får jag bara ihop 3 dagar. Om jag gör det varje dag, som en runstreaken, då kommer jag inte att missa en enda dag.
Nej, alltså där är du mycket bättre än jag. Jag har ju sjukt svårt att hålla i saker som ska göras varje dag. Det är ju inte... Alltså, jag kan ju glömma borsta tänderna. Alltså...
Va? Nej, du måste verkligen jobba med det här och få in vanor, Lovisa. Om du glömmer att borsta tänderna, då har du ju lite problem med den grejen.
Så går jag och lägger mig på kvällen så bara smakar munnen så bara, har jag borstat tänderna? Nej, det kan jag inte ha gjort för att det smakar fortfarande lite middag. Och bara, om jag har gått och lagt mig, orkar jag gå upp? Åh, fasen också. Så ligger jag och förhandlar med mig själv en kvart. Och ibland hinner jag somna på den där kvarten. Och ibland så bara, nej, jag orkar inte. Och ibland så säger jag så här, åh nej, jag glömde borsta tänderna. Då säger Hans, då går du upp och borstar nu.
Nej, men gud, det är som att du är ett barn.
Alltså, så lat. Jag tror på det här, Jessica. Det ska bli jätteintressant att få höra. När var du skulle dra igång, sa du?
Imorgon.
Gud, vad kul.
Ja, och det är ju ett jätteknasigt datum att dra igång. För egentligen ska man ju dra igång vid ett månadsskifte eller sådär. Men nu orkar jag inte vänta, för nu har jag bestämt mig för det här. Och jag har tänkt på det ett tag. Så att nu börjar detta imorgon.
Varje dag är en bra dag att börja på.
Eller hur? Och imorgon sätter jag igång. Det är en onsdag. Och det är den 25, va?
Ja, dagen innan mitt yngsta barn blir tonåring.
Vad mysigt. Mm-hmm. Det är en stor dag.
Är det dags att avsluta veckans avsnitt av träningspodden?
Ja, det är väl det. Det är så kul att prata om träning. Men vi får fortsätta nästa vecka helt enkelt.
Ja, det får vi göra. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Träningspodden produceras av Sandström Group.